Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
Vi är klart. Ungern har sagt ja till att Sverige ska få gå med i NATO. Ett historiskt beslut. Sverige överger i och med detta sin neutralitet.
Snart är över 200 år av alliansfrihet historia.
Turkey's parliament has voted in favor of Sweden's accession to NATO.
We look forward to welcoming Sweden as a full member of the alliance.
Men vad händer egentligen när Sverige går med i NATO? På en kvart får du veta varför Göteborgs hamn måste byggas om. Hur nya vägar måste dras mot Norge. Och vad som händer om alliansens jätte, USA, skulle lämna. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Therese Larsson-Hultin, utrikesanalytiker på SvD. Therese, är det här något vi kommer få höra oftare framöver? Alltså NATO-hymnen?
Vilken rolig fråga. Nej, säger jag spontant. Jag har varit på flera NATO-toppmöten. Jag har varit på NATO-högkvarteret. Jag har nog varit i alla NATO-länder, tror jag. Jag har aldrig hört den förut.
Mm-hmm.
Pinsamt kanske, men jag har inte gjort det. Så jag har svårt att tro att vi kommer att höra den så ofta.
Jag tycker inte att det är så pinsamt.
Ja, bra.
Det finns värre saker, Therese. Men du, vi ska ju prata om NATO idag.
Mm-hmm.
Vad är det egentligen för organisation vi går med i?
En försvarsallians, det har väl alla hört till leda just nu, som grundades 1949 den 4 april. Så det är 75-årsjubileum här nu, om inte alls lång tid. 12 länder efter andra världskriget ville gå samman och liksom hjälpa varandra ifall de skulle bli attackerade. Den här artikel 5 som väl alla har hört om också till leda. Att där, alltså en för alla, alla för en. Blir någon attackerad så kommer de andra och hjälper till. Och nu när vi går med så blir det 32 länder.
Mm. Och finns det någon som bestämmer lite mer i NATO?
Nej, men det gör ju inte det. Det här är ju en mellanstatlig organisation och det är jätteviktigt att ha med sig. För man hör så här ibland liksom i debatten att nu kommer NATO komma och bestämma. Och, nej, NATO kommer inte komma att bestämma någonting. Sverige bestämmer fortfarande över Sverige och svensk försvar.
Mm.
Och i NATO så kan man liksom stöta och blöta saker tills alla är överens. Så att nej. Det är ingen som bestämmer över någon annan.
Mm. Men jag tänker då bara en sån konkret sak. Du sa det om artikel 5. Det är liksom om ett NATO-land attackeras så måste de andra länderna hjälpa till. Om vi tar ett konkret exempel. Vi ser Turkiet som är ett NATO-land. Om det skulle bli attackerat av Syrien.
Mm.
Måste vi skicka dit folk till Turkiet då för att hjälpa dem?
Nej, men det är ju det där igen. Vi måste ingenting. Jag tar upp min lilla, känner du igen den här, Alexandra?
Mm, ja, den har du haft med.
Ja, det här är liksom Washington-fördraget som är lite ett tunt häfte. Mm. Där det är vissa paragrafer.
Mm.
Där i den här då beryktade artikel 5 så står det att ja, vi ska hjälpa Turkiet om de blir attackerade. Men det är upp till oss att bestämma hur. Så vi måste inte skicka trupp. Vi kan skicka sjukvårdare eller lite materiel, eller så går vi liksom all in och skickar massa svenska soldater. Det är som sagt upp till Sverige.
Mm. Men då kan man också känna lite att man blir lite snuvad på konfekten då, för om vi skulle bli attackerade då och vi är med i NATO.
Absolut, så kan ju alla då skicka några sjukvårdare, men så blir det ju inte ändå, utan det är ju ändå en för alla, alla för en, och grundtanken är ju att man ska i avskräckande syfte mot Ryssland då finnas där, för det var ju på grund av Ryssland som, eller Sovjet som den grundades en gång i tiden NATO, att man ska finnas där för varandra, och skulle vi bli attackerade så kommer ju definitivt Finland, baltländerna, Norge, Danmark, USA, alltså de som är intresserade. Sen så kanske inte Spanien skickar jättemycket, det har ingen aning om, men de som är i närheten kommer ju definitivt komma och hjälpa till.
Mm, de närmaste sörjande måste.
Ja, och sen kanske Spanien skickar också. Förlåt Spanien.
Nej, ja, vi får se. Hoppas. Men du, kostar det något att vara medlem i NATO?
Mm, det gör det. Svenska regeringen skriver på hemsidan att någonstans mellan 600 och 700 miljoner kronor per år tror man att det svenska medlemskapet kommer att kosta. Exakt det, hur man räknar ut det. Det är olika för olika land beroende på hur stor man är. Det vet jag faktiskt inte. Det finns säkert någon formula hur man gör det. Och sen så då det egna försvaret. Det finns ju ett mål att man ska lägga minst 2% av BNP på försvar, vilket ju bestämdes i Wales på toppmötet där 2014 efter att Ryssland hade invaderat Krim och östra Ukraina, men det är inte alla länder som är där ännu, en tredjedel ungefär.
Mm. Och det är Sveriges mål också att ha 2%.
Sverige spenderar faktiskt redan över 2%, 2,1% tror jag försvarsministern Pål Jonsson sa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du Therese, om vi skulle känna då när vi är med att bara, nej, kan man gå ur då?
Ja, det kan man. Först måste ju Sveriges riksdag såklart besluta om att vi inte vill vara med längre. Sen skickar man ett brev till Washington. Det heter Washingtonfördraget. Washington är de väktare över fördraget, om man säger så. Så till amerikanska regeringen tar emot det. Sen tar det ett år innan det formellt träder i kraft.
Mm.
Så det kan man.
Ja, men nu då? Innan Sverige ska gå med, hur mycket måste NATO förbereda nu?
Mycket är ju gjort eftersom vi har ju varit så, när vi har ju varit invitees som det kallar då, inbjudna i snart 2 år nu blir det ju, så att mycket är ju gjort. Det har satts upp en flaggstång utanför högkvarteret både i Bryssel och i Mons då i Belgien där det militära högkvarteret är. Man kommer att släppa in Sverige i kärnvapenkommittén, där har vi inte haft tillträde tidigare, och Sverige kommer att få rösträtt i NAC, alltså det som är det styrande rådet, North Atlantic Council, där man bestämmer saker i NATO. Och sen så ska man, stor grej, håller på att glömma, man ska inkludera Sverige i NATOs regionala försvarsplaner som man har tagit fram helt nya sedan det ryska kriget mot Ukraina började 2022. Och där har man inte kunnat inkludera Sverige hittills. Eftersom vi inte har varit med så kan man ju inte börja planera för att vi är med.
Mm.
Så där ska man nu då fort som 17 få in Sverige också innan de ska implementeras i sommar.
Mm.
Och sedan ska man få in svenskar i högkvarteret också, möblera om där och få plats för oss. För som det är just nu, så Sverige har ju haft en delegation i NATO tidigare, men de har suttit på andra sidan gatan liksom i ett annat hus och inte fått vara del inne i högkvarteret.
Mm.
Men nu kommer de alltså få nya badges, nya kort och så de kan komma in även där och skrivbord då såklart.
Mm. Härlig traska över gatan där.
Mm.
Jag måste bara fråga, den här kärnvapenkommittén där, vad får man veta när man sitter i den?
Ja, men då beslutar man ju om hur kärnvapen, vilken strategi man ska ha, hur och när kärnvapen kan sättas in och så vidare. Och där är väl också värt att trycka på än en gång att det kommer inte stationeras några kärnvapen på svensk mark utan att Sveriges regering i så fall säger ja till det först. Och folk jag pratar med i Bryssel säger att Sverige skulle inte få kärnvapen om vi så bad om det.
Mm-hmm.
Så det kommer inte, högst troligt i alla fall, finnas kärnvapen i Sverige under överskådlig framtid.
För att de inte litar på Sverige då, eller varför?
Nej, men de är ju utplacerade liksom på ett antal ställen. Det finns liksom, man ser ingen anledning just nu att sätta kärnvapen i Sverige.
Nej. Okej, NATOs lista kanske ändå inte så lång. Men Sveriges att göra lista då?
Ja, men den är längre. Och då tar jag fram en liten fusklapp här så att jag inte missar någonting. Det handlar dels om mer personal. Det är ju flera hundra personer, militärer och tjänstemän, till de politiska strukturerna som ska ner till Bryssel. Och de ska då hitta på ersättare här hemma också, så det är mycket personal som ska anställas. Någonting som heter capability targets. Skarpa förmågekrav på svenska. Det är en kravlista där NATO då ger sin bild av hur de tycker att det svenska försvaret ska se ut, vilka förmågor man ska ha.
Mm.
Infrastruktur. Det kommer behövas bygga vägar, alltså framförallt i öst-västlig riktning från Norge och in i Sverige. Man tänker ju att om det skulle bli en krigssituation här så kommer det komma förstärkning västerifrån, från liksom USA, Storbritannien och så vidare. Och då måste de kunna anlända dem till Norge och måste kunna ta sig in i Sverige.
Mm.
Av samma anledning kommer man behöva bygga mer järnvägar, förstärka järnvägen för att kunna förflytta trupper och vapen. Man kommer behöva bygga fler flygplatser, hamnar behöver förstärkas, djuphamnar åtminstone i Göteborg, och det behövs uppställningsplatser för liksom allt det här materialet och sådär. Sverige ska ju vara någon form av uppladdnings- och genomfartsområde liksom. Man pratar om strategiskt djup, att det är det Sverige ger när vi nu går med då mot, för man tänker sig ju att om det är Ryssland som anfaller så anfaller de kanske då Finland, Baltikum, och att det kommer hjälp västerifrån Norge. Och då kommer vi vara otroligt strategiskt viktiga där i mitten som vi ligger.
Mm. Men det här låter som jättestora investeringar och projekt. Och hur bygger man ens om en hamn så den blir en djuphavshamn?
Ja, gud ja, det här är ju enorma projekt och det är ju inga beslut fattade heller. Utan det här är ju någonting som kommer att komma på sikt, men som vi kanske skulle behövt ändå liksom förstärka i det här säkerhetsläget. Men listan är inte klar ännu. Man behöver stärka beredskapen.
Mm-hmm.
Det vill säga totalförsvaret, se till att livsmedelsförsörjningen fungerar som det är nu, så har vi ju inte några lager. Det behövs byggas upp riktiga lager, beredskapssjukhus där man kan vårda soldater om det skulle behövas. Och till sist, juridik. Man behöver se över liksom, lagstiftning och regelverk och så att det lirar med NATO framöver.
Mm-hmm. Vad kan det vara för lagar då?
Mycket bra fråga. Ingen aning.
Nej.
Jag är inte jurist. Jag vågar inte ens ge mig in på det där.
Nej.
Men det är tydligen mycket att göra där. Det har jag förstått.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men jag menar, finns det en deadline för när man ska ha gjort allt det här? Eller liksom?
Nej, alltså, det är ju det inte finns. Och det här är ju också, jag ska inte säga att man ska ta det med en nypa salt, för det ska man inte, utan Sverige kommer ju behöva göra massa saker. Men tittar du ner liksom på Europakontinenten och tittar på hur ser vägarna ut i Rumänien, hur ser vägarna ut liksom i östra Polen, så är det ju inte som att det är perfekt där, utan NATO behöver satsa på infrastruktur över hela europeiska kontinenten för att kunna, om det skulle hända någonting, att kunna få fram trupp och liksom, vapen.
Mm. Allt det här låter ju så väldigt dyrt också. Det har man ju alltid, för man vill ju alltid rusta upp till exempel tåg, även när det är fredstid. Men då är det så, det är så dyrt att bygga räls och det är så dyrt med tåg. Vem ska betala? Är det vi som ska betala det här?
Ja, det blir det ju. Absolut. Mm. Det blir du och jag, Alexandra, och alla som lyssnar. Och några till förhoppningsvis.
Ja, förhoppningsvis. Men du, hur mycket har svensk militär då kvar att anpassa?
Ja, men de har ju gjort jättemycket. Nu har ju vi varit liksom partner med NATO i många, många, många år. Så att liksom mycket av de standards som vi har passar ju redan till deras. Liksom hur man kunna tanka tillsammans eller den typen av saker. Men det är ju ändå, man behöver ju se över hur man arbetar. Så att det är ju fortfarande mycket kvar att göra. Det handlar också om befälsstrukturer och sådana här saker. Så att Försvarsmakten har ju fullt upp just nu.
Mm. Men jag tänker då, vid ett NATO-inträde, kommer, alltså, eller hur kommer det påverka till exempel då anställda inom militären men även värnpliktiga?
Ja, men det kommer ju påverka, alltså, framförallt dem, framförallt anställda inom militären och i de myndigheter och ministerier som berörs, så kommer man märka jättemycket att man just då måste arbeta kanske på ett annat sätt. Alla man pratar med nere i Bryssel i NATO säger att det största för Sverige är att ställa om mentalt. Att man nu inte bara ska skydda liksom från Smygehuk till Treriksröset, utan liksom att man ska skydda ända ner till Turkiet och Portugal också, och för en del Kanada och USA. Och att det blir en jättestor mental omställning.
Ja, det är ju en tidigare identitet som kommer bli någonting annat nu.
Absolut.
Om man inte jobbar militärt då, utan man är, ja, du och jag, eller liksom man har något annat jobb, kommer man märka då att Sverige är med i NATO?
På ett plan så skulle jag säga inte så mycket alls. Våra vardagsliv kommer ju inte förändras speciellt mycket om man då inte arbetar inom de här områdena. Däremot så kan du ju märka av liksom att det är fler militärövningar kanske. Sverige har ju slutit ett samarbetsavtal med USA där de ska ha liksom rätt att stationera militär och vapen här på 17 olika baser. Det kommer inte komma några stora mängder soldater, men man kan ändå märka av att det kanske finns amerikaner, några stycken. Och sen så liksom debatten, alltså vi är del av NATO, kanske man för på ett annat sätt, men å andra sidan, senaste åren har ju varit så fullt av NATO-rapportering i vilket fall, så är det svårt att tänka mig att det kan bli ännu mer. Tänk dig själv när du åker på semester till Tyskland eller någon annanstans. Jag har bott i flera europeiska länder, och man märker ju inte av att det är ett NATO-land eller inte ett NATO-land. Så jag tror att vi kommer inte märka det så jättemycket.
Nej. Ja, men till sist, USA är ju NATOs viktigaste land, eller? Mm.
Absolut, det har ju den största militären i världen, så ja.
Mm. Och det var nog många som blev rätt oroliga när de hörde Donald Trumps, det är ju inte nya, men hans inställning till NATO under ett valmöte härom veckan.
One of the presidents of a big country stood up and said, well sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Han skulle uppmana till attack.
Mm. Alltså Donald Trump har ju länge varit NATO-kritisk, som du är inne på. Det där är ju ett valmöte där han driver sina väljare. Liksom. Det där är ett sätt att få och tvinga eller hota Europa till att investera mer i sitt försvar. Vi har ju länge förlitat oss på att USA kommer sättandes liksom, om det skulle hända någonting, precis som under första och andra världskriget. Och man såg ju under Trumps första presidentperiod att länderna började satsa mer på försvaret. Men det är ju inte bra att han säger sådär. Det visar ju på det skapar en osäkerhet och har ju också väckt väldigt starka reaktioner.
Mm. Och det visar ju på att han inte tror på det då, paragraf 5, en för alla för en.
Nej, men alltså, han har ju sagt alltså, under sin presidentperiod så höll han ju på lite sådär också. Men när det väl kom till kritan så sa han ju inte att han inte skulle skicka trupp. Skulle han nu bli vald får vi väl se vad han säger när han faktiskt är president. Men skulle han upprepa att han inte kommer hjälpa, då är ju NATO i princip dött.
Mm.
Om han blir president och han säger att han inte kommer att komma till undsättning om något europeiskt land blir anfallet av Ryssland, då kan NATO kasta in handduken, tyvärr.
Mm.
Återigen, vi vet ju inte vad som händer. Och som sagt, förra gången han var president så gick han ju aldrig så långt som att säga att artikel 5 inte gäller. Så allting kan ju bli toppen. Mm. Jag hoppas det. Jag har dummarna för det.
Verkligen. Glaset halvfullt.
Alltid.
Ja. Tack så jättemycket, Therese.
Tack själv.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och programmet idag producerades av Lucas Brischetto, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så gör det på dagensstory@svd.se.